tillsammans. Och tack för att du har varit med i mina förberedelser. Jag ber att du ska få tala till oss nu. Använd mig och min tunga så att dina ord talas, Herre. Och jag får lägga bort mitt ego, Herre, en stund. Och du får tala till oss. Var med oss denna stund, jag ber dig. Låt oss lyssna till dig, Herre. Amen. Robert Törnqvist heter jag och tack så mycket för att jag fick komma hit. Det är spännande tycker jag att få vara här. Roligt att se att ni är många här och det är liv och det är rörelser och det är Nepal och det är en hjälteskola och det är Eden och jag förstod ingenting. Vad är Eden? Men sen så bad vi lite om barn och ungdomar, så Eden kanske är något tonårsarbete eller? Yes! Fredag kväll tänkte jag. Ja, då borde vara tonåringar. Men det verkar vara full fart här och go! Det är härligt att få vara här. Robert Törnqvist heter jag, kommer från Bodafors. Är gift med Helga, heter min fru, och tillsammans så har vi 4 barn. Zacharias, Leonard, Wilton och Elsa-Li heter de. 2 års intervaller på dem. Den äldsta är snart 13 och den yngsta är 6 år. Så ser det ut hemma. Så det är fullt ös. Det är lite innebandyträningar just nu och vi får se hur lång denna gudstjänst blir. Det kanske beror på predikanten. Så kanske jag skyndar mig hem för att skjutsa barn till gymnastikträning som är i eftermiddag och så. Men så ser ett liv ut för oss och för många andra kanske med barn och sådär. Så är det mycket verksamhet och håll igång helt enkelt. Jag har tidigare jobbat som ungdomspastor i Bodafors eller i en krets egentligen utav församlingar, så jag var föreståndare i 2 mindre församlingar och ungdomspastor i Bodafors, och så var det ett par församlingar till där vi hade verksamhet och sådär. Och som ni hör så det plus 4 barn och allt deras aktiviteter, så höll inte riktigt familjen, vi orkade inte med det. Så därför jobbar jag som elevassistent idag och åker ut lite och predikar ibland när jag blir kallad, och så har jag möjligheten att tacka nej. Jag beundrar pastorer som klarar av vardagen och så. Det är inte alltid lätt att jobba när det är många läger och många kvällar och sådär. Jag fick inte ihop det pusslet just då. Jag kanske får det i framtiden. Ja. Nu delar jag jättepersonligt med en gång och alltihopa, men så här är jag. Jag pratar på och det blir så här. Men då vet ni att, jaha, predikanten, klarar han inte av pastorsuppgiften? Var det verkligen en kallelse från Gud? Jo, jag tror det. Jag tror det. Och jag tror att jag är där jag ska vara just nu också, tills Gud kallar mig vidare. Och han är med i livet och för oss vidare på olika saker. Så fungerar det, tror jag. Vi kan diskutera lite vid kaffet sen om ni är av annan åsikt. Det är lite om vem jag är. Min bakgrund när jag var barn och sådär, uppvuxen i en missionärsfamilj. Bott några år i Etiopien och några år i Sydafrika. Men däremot nästan hela grundskolan så bodde jag i Skarpnäck, en förort till Stockholm. Så där känner jag mig ganska hemma ändå i lilla Skarpnäck. Ja, yngst i en syskonskara utav 4. Mina syskon tycker att jag är bortskämd och allt sådär. Det tycker inte jag. De tycker även att jag var väldigt retsam och besvärlig som barn och kom och skvallrade hos mamma så fort någon gav sig på mig. Tycker inte jag heller riktigt. När jag var en sådär 10 år och gick i 4, och jag är ju uppvuxen i missionärsfamilj som sagt var, och det där med kyrka och be till Gud, det var liksom, det var någonting vi gjorde bara, och så var det, och hans existens, den ifrågasattes inte ens, utan det är klart Gud finns. Och självklart då tänkte jag, ja, alltså jag har det ganska bra. En ganska bra kille ändå, och jag och Gud, vi har varit kompisar länge, så nu du Gud, tack käre Gud att du är en god Gud. Men gode Gud, ge mig en mountainbike. Det räcker med en 18-växlad, jag behöver inte 21. Amen. Och så väntar jag. Jag fick ingen mountainbike. Jag bad igen, jag bad faktiskt flera gånger. Man skulle hålla ut i bön, det hade jag lärt mig i söndagsskolan och annat. Och så bad jag igen att gode Gud, ge mig en 18-växlad mountainbike. Och jag fick ingen mountainbike. När jag var 10 så var jag ganska så där filosofiskt lagd och ganska tystlåten och kunde gå och grunna på saker och livet och meningen och allt det här och vad gör jag här och vad är min plats egentligen och så där. Som sagt var, de fick ju storebrorsan då, Fredrik. Sen fick de Kristin, mina föräldrar. Ja, en av varje tänkte jag, det var ju fint. Sen fick de ju en till, Rickard. Ja, det var ju trevligt för mina föräldrar. Men så kom jag, Robert, den fjärde, precis när föräldrarna hade bestämt sig för att resa ut till Sydafrika. Så visade sig att mamma är gravid igen, men nummer 4, hur ska detta gå? Och den lille 10-årige Robert grunnar på detta. Nej, jag var nog inte ens planerad. Vad gör jag här egentligen? Är jag bara en slump? Jag är ju bara till besvär. Här skulle de åka på missionsresa och jobba för de fattiga och de utsatta i Sydafrika. Och så kommer jag och ställer till det. 5 månaders bebis ska med på denna resa. Det är ju inget bra. Nej, jag är nog bara en slump egentligen. Jag är till ingen nytta. Och här ber jag om en cykel och jag får inte den. Vad ska jag ha Gud till egentligen? Så kunde jag tänka när jag var 10 år. Och kanske att den tanken slår till ibland idag med. Nej, det finns andra predikanter som är bättre än jag. Vad gör jag här? Jag är bara i vägen. Eller tanken, vad ska jag med Gud till? Här har jag levt så bra och så fromt och jag har till och med bett och kanske till och med sagt det i Jesu namn och så får jag ingen mountainbike. Vad ska jag med honom att göra? Vad ska jag med Gud till? Är mitt liv bara en slump egentligen? Sen tog jag med mig lite, jag vet inte varför. Jo, lite kanske jag vet varför, men jag tog med mig det här lilla grytunderlägget, mycket fint, som föreställer ett hjärta. Jag tog med mig en favoritgodis, en Dime, smaskens, och ett muminplåster. Alla de här 3 sakerna kan ju beskriva Gud på något sätt. Hjärtat och kärleken, och det är ju tjusigt och fint. Dime, att det är så gott och så fantastiskt. Tänk vilken njutning. Att ha Gud. Eller när jag har slagit mig och gjort mig riktigt illa. Då kan jag få sätta på ett plåster. Och det känns genast bra igen. Kanske är det beskrivningar utav Gud. Vi får se. Ja. Är ni vakna nu? För nu kör vi lite hårdare då. Nu ska vi läsa ur Bibeln, men innan vi läser så måste vi ju ha lite bakgrund och lite info om vad vi ska läsa för något. Kolosserbrevet ska vi slå upp, Nya testamentet. Ett brev skrivet kanske utav Paulus. De flesta tror det, en del tror inte det. Jag håller med dem som tror att det är Paulus som har skrivit det. Så Kolosserbrevet ska vi slå upp. Kolosse, det var en stad i sydöstra Turkiet. Och för några år före Kristus, eller flera hundra år före Kristus, så var Kolosse en ganska stor och ledande stad i mindre Asien. För där gick en handelsväg mellan Efesos och Eufrat där, så var ganska stor. Men under Paulus dag så var det en lite mindre marknadsstad. Och inflytandet och makten hade flyttat med till Laodikeia och Hierapolis och så. Men ändå en betydelsefull stad där i sydöstra Turkiet. Och Kolosse var en stad som lätt kom i gungning också. Och det är både ordagrant men också på ett annat plan också. Men ordagrant är just, det blev ofta jordbävningar i den staden eller den trakten där omkring. Och faktum är att redan år 61 efter Kristus så rasade hela stan samman och man brydde sig inte ens om att bygga upp den igen. Utan år 61 så rasade hela staden. En del menar att Paulus brev skrevs år 60 till och med. Så det var bara strax innan hela stan kollapsade. Ändå har vi nog nytta av detta brev. Men den kommer också lätt i gungning med tanke på det andliga och kulturella läget i staden. Men människor de sökte ofta rejäla besked. Och antingen så vad de åt, den här livsåskådningen, den vill jag åt. Eller det här sättet att leva, det ska jag haka på. Och så var det ofta riter eller krav på sina anhängare som gjorde att det lockade många människor. Att höga krav, det lockade människor, för då var det tydligt. Att så här ska vi leva, så här ska vi göra. Och därför vill jag vara med där. Så där har ni lite bakgrund om vad är det för typ av människor som är med i den här församlingen i Kolosse. Och vad var det för stad de bodde i. Lite en kort sammanfattning om staden. Och dateringen som sagt var, det kan vara omkring år 60. En del vill datera det ännu tidigare, omkring år 60. För då tänker man att Paulus var i fängelse i Rom. Men det kan också ha varit en period då Paulus var i fängelse någon annanstans som inte står riktigt beskrivet i apostlagärningen och så. Men det är inte lika viktigt att han var fången när han skrev det. Det kan vi vara överens om i alla fall. Och vad var det då för problem i församlingen? Det är en ganska rolig tanke överhuvudtaget när man läser breven. Hade de här tidiga församlingarna inte haft några problem, då hade vi inte haft några brev. Så visst är det bra att församlingar har bekymmer och problem ibland. Och jag tror att det är bra även idag att jo, men vi har det krångligt och så här. Och man längtar tillbaka till som det var under Bibelns tid. Men de hade ju också bekymmer och problem. Och därför var Paulus tvungen att skriva många brev så att vi också kan ta hjälp av det här idag. Vad hade de då för problem? Jo, de hade lite problem med ceremonialism kan man kalla det. Alltså att några förespråkade att vi ska ha strikta regler angående mat och dryck i församlingen. Vi ska följa de judiska högtiderna till punkt och pricka och varje man måste omskäras om de ska vara medlemmar i församlingen. Vissa menade så att de hade problem med ceremonier helt enkelt. Att det skulle vara väldigt tydligt vilka högtider som skulle firas, hur de skulle firas och så vidare. En del andra eller kanske samma människor förespråkade asketism. Att oh, vi ska leva så, undanhålla oss från all materiella ting och sådär. Och vi ska leva så asketiskt som möjligt. Möjligen ska vi till och med även späka oss själva för att uppnå någonting. För att komma så nära Gud som möjligt. Det förekom även ängladyrkan i församlingen. Att man dyrkade änglar. Att man hade en hierarki bland änglar. Och att vissa änglar styrde över det området och andra änglar över det. Och så fick man be till den eller den ängeln när det kom till de frågorna. Att man på något sätt satte änglarna först och att man bad till dem. Och när man sätter andra ting före, om man sätter regler och krav på hur man ska fira högtider på ett visst sätt, eller om man sätter änglar väldigt högt och tillbedjan av änglar, då är det något annat som kommer i skymundan. Då är det nästan som att jag viker det här svarta skynket över det här vita korset ni har här framme. Då nedvärderar vi helt plötsligt Jesus och han försvinner. Det var ett bekymmer i församlingen. Och de menade även det här grekiska arvet att åh, du måste uppnå den hemliga kunskapen. Det är det som är det viktigaste. Vi måste nå och hitta den hemliga kunskapen. Jag använder Facebook. Jag vet inte om det är fler som gör det. Men i mitt flöde så fanns det reklam om en föreläsning man kunde gå på. Och även lyssna till om hur man kunde vägleda och lyfta sig själv. Jag ser en del starka här i församlingen, men att klara att lyfta sig själv, jag vet inte hur man gör, jag har provat, men det är jättesvårt. Jag tyckte det var lite svårt att vägleda sig själv också, det känns så konstigt. Du ska gå hit, okej då, vad bra. Och så springer man dit, jag förstod inte riktigt titeln. Kanske att föreläsningen var väldigt bra, jag var inte på den, men just beskrivningen av den nämnde två saker jag inte klarar att göra själv. Att vägleda mig själv eller att lyfta mig själv. Jag tyckte det var lite besvärligt. Alltså uppnå en hemlig kunskap. Man sätter det i ditt eget huvud eller hos dig själv. Det där räddningen finns. Så menade de i Kolosse. Du måste uppnå den hemliga kunskapen själv. Så syftet när Paulus sitter och skriver detta brev. Det är att vända församlingen igen. Kom ihåg. Ni måste ha rätt fokus. Det började jättebra. I den här församlingen. Jag var med när församlingen grundades, skriver Paulus och sådär. Det det började jättebra och ni hade fokus rätt. Men hängivelse till Gud. Men nu så har människan fått främsta rummet och Jesus hamnar i bakgrunden. Och jag tror att det finns paralleller till idag med problemen som fanns i Kolosse och församlingen där och hur vi lever idag. En församling kanske startade jättebra och så man drar igång olika verksamheter som är så bra. Men helt plötsligt kommer verksamheten och det som ska drivas i främsta rummet och så glömmer man bort hur var det i starten, vad var det vi hade i fokus? Vi hade Jesus i fokus, det var därför. Det är inte, nej, inte detta nu igen. Eller detta med att människan ska klara det i egen kraft som de hade i Kolosse och den församlingen. Att det är du själv som ska uppnå den hemliga kunskapen. Det är du själv som ska klara detta. Det är du själv som ska följa de här strikta reglerna för att vara en fullvärdig medlem i församlingen. Det är du själv som ska komma ihåg de här judiska högtiderna och leva dem på det sättet som föreskrivs. Det är människans egen kraft som kommer i fokus. Och så är det också idag, tror jag, att man sätter oerhört tyngd på individen, att det är du som ska klara det, det är du som ska vägleda och lyfta dig själv för att klara det. Och så i denna församlingen så finns det ju en viss kultur. Nej, du får ju inte vara med för att du lever ju inte upp till de här judiska högtiderna på det sättet. Och församlingar idag, vi har faktiskt en viss kultur när man kommer in i en församling. Ett sätt vi ska vara, även om vi inte har några uttalade regler som vi spikar på årsmötet nästa söndag eller så. Men vi är ändå på ett visst sätt och vi måste leva oss in i världen. Hur är det när någon som inte är medlem kommer hit? Känner de sig hemma då eller inte? Så finns det lite, egentligen fyra olika teman i Kolosserbrevet. Jag tänker gå igenom en och det är just det här, det första med att sätta fokus igen. Jesus är kolossalt viktig. Kolosserbrevet, kolossalt viktig. Jesus är kolossalt viktig. Nu ska jag äntligen läsa några verser från Kolosserbrevet. Det är från kapitel 1, vers 15 till och med 20. Kolosserbrevet 1, 15 till 20. Och det talas här om Jesus när jag läser han. Han är den osynliga Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen och kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försoning, försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Lille 10-åriga Robert frågade sig, vad ska jag med Gud till när jag ändå inte får en mountainbike? Han frågade sig också, är mitt liv bara en slump? Allt börjar med Jesus. Ordet allt står här i texten. Allt, himmel och jord. Här knyter Paulus an till det judiska tänkandet. Himmel och jord som i Edens lustgård var förenade. Att himlen och jorden var ett. Att Gud vandrade där med människan på jorden. Men det också blev ett glapp däremellan i och med syndafallet. Men himmel och jord, allt. Synligt och osynligt. Knyter han an till den grekiska filosofin mer, att man hade upphöjt det mänskliga tänkandet och det högsta istället för Jesus själv. Men han är herre över allt det också. Troner och herravälden, härskare och makter. Här knyter han an lite till deras ängladyrkan med hur de var härskare och makter över vissa områden och naturfenomen på jorden. Men också det romerska riket och dess makt i samhället och så. Vem är det egentligen som har makten? Där knyter Paulus an till detta också. Och i honom, eller som det står, eller genom eller inuti honom, att allt är skapat enligt Guds verksamma avsikt och präglar allt. Det skapade är så som Gud vill ha det. Träden är som de ska vara, hunden med fyra ben och den viftande svansen är som den ska vara, och just du är som du ska vara. Allt blev till enligt hans verksamma avsikt. Allt blev som Gud ville ha det. I honom så skapades allt. Genom honom blev allt till. Detta betyder även att Gud lät det bli, att han lät det vara och förbli. Att Gud fortfarande är verksam i sin skapelse. Detta ord är att han fortsatt är med sin skapelse och är aktiv i den. Jesus är ingen galen uppfinnare som vrider igång någonting och sen sitter med ett anteckningsblock och noterar hur galet det går med den. Nej, utan han är med i sin skapelse. Han lämnar inte skapelsen åt sitt öde. Nej, Gud lämnar den aldrig. Han är alltid med. Även de osynliga makterna är underlägsen Gud. För Gud är med. Och det är skapat till honom. Allt skapat, det har ett mål. Och målet är just i honom, i Jesus. Ja, men ändå, vad ska jag med Gud till? Min 18-växlande mountainbike. Eller, jag har inget hus på jag vet inte, Kanarieöarna. Eller vad som helst. Det har ju de andra. Jag fattar inte hur de har råd med det. Gode Gud, ge mig det. Jag vill också åka på skidsemester när det är sportlov. Varför har alla de andra råd med det? Frågan kanske är felställd. Vad ska jag med Gud till när han inte svarar på dessa böner? Jag sökte mening i tillvaron och satte mig själv i centrum. Jag stod i centrum. Det var jag som var målet. Det var min egen njutning som var själva målet. När jag ställer frågan, men vad ska jag med Gud till? Jag får ju ändå inte njuta. Och lite så är det. Jag kanske gör även idag när jag är flera år äldre och lite fler gråa hår. Är Jesus bara en godisbit jag plockar fram för att jag ska må bra? Eller är Jesus bara det här plåstret som jag plockar fram? Och nej, nu är det så svårt. Gode Gud, nu ber jag en stund och sjunger en lovsång och då känns det mycket bättre. Han är det också. Okay? Jag vill inte förringa att han är god och vi får njuta när han är med oss och vi får känna hans närvaro eller hans oerhörda tröst när livet är svårt. Men vi får inte göra Jesus bara till ett muminplåster eller bara till en liten godisbit. Jesus är inte bara det. Nej. Och livets mening, det hittar jag inte i mig själv. Jag har inte skapat mig själv, så jag kan inte se vad meningen är då. Utan det är bara skaparen själv. Det är där jag kan hitta min mening. Det är bara uppfinnaren som kan säga vad uppfinningen är bra till. Så det är bara hos skaparen själv jag kan hitta detta. Det är bara hos Jesus jag hittar min mening. För att hitta mening och syfte i vårt liv så måste vi hitta och leta hos Gud. Allt annat kommer sluta i en återvändsgränd. För det är i Gud som vi hittar vårt ursprung. Där hittar vi vår identitet, vår mening, vårt syfte, vår betydelse och vårt mål. Du är skapad åt Gud och inte tvärtom. Så min fråga när jag frågar vad ska jag med Gud till har helt fokus, för då sätter jag mig själv i centrum. Fokus borde istället ligga hos Gud. Låt Gud använda dig för sina syften, inte att du ska använda honom för dina. Låt Gud använda dig för sina syften, inte att du ska använda honom för dina egna. Är mitt liv bara en slump? Vart leder tankarna om jag tror det, att mitt liv bara är en slump? Att jag är nummer 4 i syskonskaran. De har redan en kille och en tjej och så en liten extra plutt. Vad ska de med nummer 4 till egentligen? Jag är ju bara en slump. Jag var inte planerad av mina föräldrar. På riktigt, det är ju lite besvärligt. Tänk att ha en liten 5-månaders bebis när man äntligen ska iväg på sin missionsresa. Och tror man det då? Men jag är bara en slump eftersom jag inte var planerad av mina föräldrar. Vad ska jag hitta meningen någonstans? Jag blir ju bara ledsen. Det leder bara till något frågetecken. Eller möjligen om man tänker att livet är en slump. Det enda man kan veta är ju av min egen upplevelse. Av min egen upplevelse. När jag njuter då mår jag ju riktigt bra. Och då är det det enda man jagar. Man jagar en njutning här i livet. Och hittar ingen annan större eller djupare mening. Men att jag finns är faktiskt ingen olycka eller någon miss. Och att du finns är ingen olycka eller miss. Du råkade inte bara bli till. Nej, minns att du blev till i Gud. Genom honom blev allt till. Rätt fokus och rätt utgångspunkt är viktigt i ditt eget liv, men också även i församlingens liv. Jag vill läsa några versar ifrån Psaltaren 139 också på detta tema. Psalm 139, vers 13-18. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förundlig är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen. Når jag till slutet är jag ännu hos dig. Dina föräldrar kanske inte planerade dig, men det gjorde Gud. Gud gör aldrig något utav en slump och han gör inga misstag. Han har ett skäl till att han skapar. Varje träd och varje blomma, varje grässtrå, det formar Gud. Du är ingen slump och Gud skapade dig med ett särskilt syfte. Gud tänkte på dig innan han skapade världen. Gud tänkte på dig innan du tänkte på Gud. Och det var därför han skapade världen. Planeten och miljön är utformad så att vi kan leva i den. Vi är centrum av hans kärlek och är det mest värdefulla i hans skapelse. Och ju mer fysiker och biologer och andra vetenskapsmän lär sig om universum, desto bättre förstår vi hur unikt anpassad den här planeten är för våran existens. Och att vi ska finnas här överhuvudtaget. Du är en fantastisk skapelse. Och när vi ser hur människan fungerar och är uppbyggd så blir man alldeles förundrad. Varför gjorde Gud detta? Varför skapade han ett universum som är designat för just dig? Jo, för han älskar dig. Han skapade dig för att älska dig. Gud är kärlek. Han behövde inte skapa dig, men han skapade dig för att ge uttryck åt sin kärlek. Om Gud inte finns skulle vi alla vara olycksfall egentligen. Ett resultat av en slump eller en astronomisk lyckträff i universum. Och livet skulle inte ha något mål eller något syfte. Det skulle inte ens finnas något som var rätt eller fel. Och inget evighetshopp efter detta korta jordeliv. Men Gud finns och han har skapat dig. av ett visst skäl och ditt liv har en djup innebörd. Den innebörden hittar vi först när vi har Gud som referenspunkt. Meningen med ditt liv är något mer än att du ska må bra. Det hittar du bara hos Gud. Meningen med ditt liv är insatt i något stort och Gud har format det. Alltså Jesus är kolossalt viktig. För det är hos honom du hittar din identitet och mening. Det är bara hos han som har skapat allt som aldrig lämnar oss som du kan hitta din identitet och mening. Gud tänkte på dig innan du tänkte på Gud. Och ditt liv är ingen slump och det finns ett syfte med ditt liv. Och meningen med ditt liv är insatt i något stort som Gud själv har format. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för detta stora. Tack för att allt har blivit till i dig, genom dig. Tack att allt har sitt mål i dig också. Förlåt oss de gånger då vi sätter oss själva i centrum. Lär oss att blicka mot dig. Tack för allt du har gjort för oss. Tack för att du har räddat oss. Så att vi kan ha denna gemenskap med dig, du vår skapare, o helige Gud. Tack för att du vill vägleda våra steg genom livet. Jag ber dig att du visar vart du vill att vi ska gå. Gör oss lyhörda för din röst. Tack för att du är en god Gud som vi får njuta av. Tack för att du är en tröstande Gud som hjälper oss när vi har skadat oss och vi har det svårt. Men tack också att det finns något djupare, att vi hittar meningen hos dig och att du leder oss rätt. Tack att ingen av oss är någon slump eller någon olyckshändelse. Utan du ville oss, du har skapat oss, var och en. Tack att vi får vara betydelsefulla i din skapelse. Jag ber att du omfamnar var och en här inne så att de får känna din kärlek till dem. Att du älskar oss var och en. Tack för att du vill oss och vill leda våra steg. Tack för denna församling här i Holsby. Tack att de är en församling med huvudet på plats, Herre. Att du, Jesus, får vara huvudet i församlingen här. Att du får leda stegen. Tack för vad du har gjort genom historien här i denna bygd. Men tack också för vad du vill göra i fortsättningen. Tack att du vill använda denna kropp som finns här. Där var del har sin funktion. Ber om din rika välsignelse över denna församling. Amen. Så tar vi och sjunger psalmen 48 tillsammans. Vilken vän jag har i Jesus.